Material från gruppen Universelles Leben genom Gabriel von Würzburg. Introduktion. Vägen till det kosmiska medvetandet, sannerligen ett löftesrikt mål. Finns det verkligen något sådant? Och om ja, vem kan visa oss den? Visa kan endast den som själv har gått denna väg och lever i detta medvetande. Just för att det för somliga kan tyckas otroligt vid första anblicken att något sådant är möjligt, förklarar Gabriel för oss i detta lilla häfte till att börja med några avsnitt från hennes egen väg, som lett henne till detta medvetande. Hon låter oss ta del av några steg som hon själv tog på denna väg. Planar David att också för henne, som Gud, allas vår fader, utsedde till sin profetissa och budbärare för denna tid, har vägen till det kosmiska medvetandet inte något att göra med en plötslig illuminationsupplevelse. Det är tvärtom en väg av insikt, en självkännedomens väg, som står öppen för varje människa, som med stadig fot och vaket hjärta vill gå den i vardagen men också förutsätter ärligt arbete med sig själv. Gabriel gick och går denna väg för oss, och hon förklarar för oss i den andra delen av detta häfte, varför det är möjligt för var och en av oss att likaledes nå det kosmiska medvetandet, för att det redan finns i var och en av oss. Det är alltså inte något utanför oss, som vi så att säga måste springa efter med andan i halsen. Så, som vi brukar göra med de yttre lyckoillusionerna i denna värld. Vi alla är ägare till en skatt, som det gäller att öppna. Gabriel, som lever i det kosmiska medvetandet, ger oss också i detta häfte, så, som i talrika andra böcker, som skrivits av henne, oskattbara hänvisningar. Bara hur vi kan börja med självanalysen och eventuell förändring av vårt förhållningssätt. Denna skatt har en speciell beskaffenhet. Även den som besitter en utförlig skattkarta kommer inte undan att själv ta tag i spaden för att gräva upp skatten. Att det kosmiska medvetandet verkligen existerar och är uppnåbart har Gabriel bevisat för oss. Vägen till det kosmiska medvetandet kan endast var och en själva vandra. En kort självbiografi. Profeten, Guds instrument, Gabriel blickar tillbaka. Första andliga undervisningar genom min andliga lärare, brodern Emanuel. För 32 år sedan, jag var ungefär 40 år gammal, när jag juldagsmorgon satt med min lilla familj i vardagsrummet och koncentrerade mig på julgranen. För jag var katolik. I närheten av julgranen stod en underbart vacker träfigur. En julklapp. Plötsligt såg jag hur något rörde sig bakom figuren. Det var ett underbart vackert väsen. Jag såg det och i mitt innersta förnamn jag orden. Jag är din andlige lärare, broder Emanuel, utropstecken. Jag blev förskräckt, jag blev väldigt förskräckt. Vad är det fråga om? Jag känner inte någon broder Emanuel. Det gick en 2 dagar och återigen kom budskapet. Jag är din andlige lärare, broder Emanuel, och jag ska förbereda dig för det stora, mäktiga. Jag är den jag är från evighet till evighet. För det profetiska ordet, som aldrig sinat, punkt. Min förskräckelse var stor och jag berättade det för min familj. Min man ryckte på axlarna och sa: vad ska det betyda? Jag förstår det inte, punkt. Och därvid förblev det. Men det dröjde inte mer än 2 dagar. Plötsligt hörde jag en mäktig röst, som brusade in i mig. Det var som en uppblåsande eld, som när man lägger ved på en eld. Den talade: jag är den jag är från evighet till evighet. Ja, den jag är ska låta dig utbildas till min profetissa för denna värld, för alla folk på denna jord. Jag har ställt min tjänare vid din sida, ett gudomligt väsen, den gudomliga vishetens kerub. Han kommer att förbereda och visa dig hur du allt mer och allt djupare förmår att upptaga mitt ord, punkt. Återigen ryckte jag till, eftersom jag, som andlig nybörjare, inte hade någon aning om vad som menades. Jag var en katolsk kristen och som sådan andligt ovetande. Därför kunde jag inte förstå något utav det. Även om detta budskap i mitt hjärta, som åtföljdes av en mäktig kärleksström, till att börja med var som balsam, förstod jag ändå inte vad som höll på att hända. Några dagar senare hörde min andlige lärare, broder Emanuel, åter av sig i mitt hjärta. Så presenterade han sig för denna jord, för denna värld. Långsamt och okonsulat, med ord ur mitt enkla ordförråd, förklarade han för mig att det, som jag hittills trott som katolik, inte är Guds ord, inte är Guds vilja. Han förklarade för mig, Vad det betyder, att be, förklarade för mig att bönen ska komma från hjärtat. Ja, att bönen ska bli själens språk och att en människa, som tar namnet Kristus i sin mun också ska vara en anhängare till Jesus från Nasaret. Det kom endast några få meningar. Första tiden var det uteslutande korta förklarande läror som jag mottog i mitt hjärta. Men snart blev ordet djupare och den andliga läraren förklarade allt mer detaljerat. Han förklarade för mig hur jag i framtiden skulle tänka och leva. Ty, så sa han. Den mäktiga anden, som redan själv talar in i dig, vill utbilda dig till sin profetissa. Ordet, som strömmar in i dig, kommer från himlen. Det är Gud, den allsmäktige, i Kristus, er frälsare. Hans ord är hans budskap till alla människor. Du har gått ut för att föra ut budskapet från himlen, för att giva dig det profetiska ordet. Jag får säga, jag var ingen bra katolik, liksom många andra. Ibland gick jag i kyrkan, men åtskilligt av det som lärdes ut inom katolicismen kunde jag inte använda till något. Jag hade andra föreställningar om mitt liv. Jag sportade gärna, gick gärna ut, träffade vänner och ägnade mig åt umgängesliv. Mina föräldrar var katoliker. Alltså blev jag också döpt katolsk och fick katolsk undervisning i skolan. Nu hördes det plötsligt inom mig. I kärlekens ande, i sanningens ande, i Guds rike finns det inga ceremonier, finns det inga riter, finns det inga dogmer, finns det ingen människa som är utklädd. Och jag visste att den eviga anden, i detta fall broder Emanuel, den gudomliga vishetens kerub, ville säga till mig, förbli en enkel människa, ge endast Gud äran. Det innebär, den som lever i Guds ande, hon bugar sig inför den eviga anden djupt i sitt inre. Ty anden bor i varje människa, i varje människas själ och varje människa finns den heliga andens tempel. För mig som katolik var det nytt. Men detta budskap återkom om igen, och gång på gång löde. Ju mer du tror på det, ju mer du försänker dig i ditt innersta och gör det, som är Guds vilja, desto mer strålar den profetiska anden genom livet. Jag tänkte, noga, den profetiska anden, men varför just jag? Jag är ju bara en enkel människa. Jag är inte talför. Varför just jag? Och om igen kom rösten, som innehållsmässigt sa. Du har gått ut för att giva det profetiska ordet. Han, den mäktiga anden, kommer efter en viss utbildning, efter en viss andlig orientering att lägga det på dina läppar. Och du kommer att uttala det, som är hans vilja. Den andlige läraren, den gudomliga vishetens kerub, sa till mig. Jag ska förbereda dig, och det, jag är den jag är, ska tala mäktigt genom dig. Varje gång blev jag förskräckt på nytt. När jag hörde orden, jag är den jag är från evighet till evighet, så sjönk mitt hjärta till botten. Jag liten, enkel människa, ovan i fritt tal, i synnerhet inför många människor och inte alls talför, ska ut i offentligheten, som profetissa. Det tycktes mig vara omöjligt. Men den profetiska anden, herr broder Emanuel, gav inte efter. Om Gud vill, då kommer det att bli. Han vill det. Och din själ lyder hans vilja. Du som människa måste lika så lyda, så att det blir uppfyllt, som det gudomliga väsendet inom dig, i människan kallad för själ, fått med sig från ovan ur Guds rike för jorden. Det profetiska ordet för alla folk på denna jord. Jag hade ännu inte någon riktig uppfattning om vad allt detta skulle komma att betyda för mig. Broder Emanuels röst var delvis främmande för mig. Delvis kom den mig allt närmare, för den var kärleksfull, men direkt och bestämd. Han lärde mig att tänka bort från katolicismen. Och om igen hörde jag. Be ur ditt hjärta och buga dig endast inför honom. Genom att du gör hans vilja. Buga dig inte inför det mänskliga i människan. Den som bugar sig inför Gud, hon kommer även att buga sig inför sin medmänniskans innersta. Ty i varje människas själ och i allt finns den eviga anden. Han lärde mig att en stor del av katolicismen är människoverk och inte har något att göra med Guds vilja. Undan för undan lärde jag. Gud är den störste, den allsmäktige. Gud är den allene, allagen, evigheten och oändligheten. Men han är också fadern till alla sina barn, som han älskar. Han, den mäktiga anden, förklarade för mig att det inte finns någon fördömelse och jag ska inte oroa mig för att vara evigt fördömd. Det existerar inte. Gud, kärleken, har en plats för alla sina barn. Alla kommer att återvända till honom, till hans faders hjärta. Därför gick Guds son ner för att bringa frälsningen. Ljuset, som är som en ljuslykta för varje själ på vägen till fadershuset. I mig infann sig hopp, tacksamhet och frid. Jag satte mig ofta i ett hörn och bad Fader vår. Plötsligt hörde jag åter broder Emanuel i mitt hjärta. Det var hans röst som talade i mina tankar. Jag märkte att jag inte kunde tänka på annat vis. Han övertog min tankevärld. Därtill förklarade han för mig. Jag är kontrollen över dina tankar, punkt. Så bad jag och han avbröt mig om igen i Fader vår och lärde mig den. Att be på rätt sätt. Visat med Fader vår som exempel. Som exempel skulle jag vilja gå närmare in på Fader vår. Som många kristna ber och förklara hur jag fick en djupare förståelse för Fader vår ur kristlig mening. Knappast hade jag uttalat orden. Fader vår som är i himmel. Helet är ditt namn, utropstecken. Hörde jag redan broder Emanuel. Han gav mig anvisning om att säga böneorden. Som Jesus, den Kristus, givit oss människor. Än en gång, men denna gång långsamt och medvetet. När jag gjort detta frågade mig min andlige lärare innehållsmässigt. Hur uppfattar du orden? Fader vår. Dessa båda ord. Fader vår visar på att alla människor, alla själar och alla himmelska väsen är inbegripna. Fadern är fadern till alla människor, alla väsen. Han är kärlekens fader. Tänk på att han även älskar dig och kommer att göra det till sitt instrument, utropstecken. Min själ blev mjuk och mitt hjärta jublade. Men ändå kände jag en viss oro. Jag blev rädd. Jag enkla, obetydliga människa ska bli en profetisa. Allt för gärna drog jag mig tillbaka till min invanda föreställningsvärld. Jag kände mig djupt trygg i min familj och trygg hemma. Jag ville fortsätta att känna min familj som moder och hustru. Ändå, jag fortsatte att be. Vårt rike kommer. Din vilja sker. Så som i himlen. Så också på jorden, punkt. Återhörde broder Emanuel av sig. Vad betyder vårt rike, frågetecken? Innehållsmässigt gav han svaret. Det är den eviga hemvisten. Det är fadershuset. Som vill ha alla sina barn hemma snart igen i riket av frid, punkt. Och han förklarade för mig. Så som i himmel. Så ska det också vara på jorden, punkt. Broder Emanuel tillade. Du förstår ännu inte vad det profetiska budskapet innehåller. Men du kommer snart att erfara det, punkt. Återigen bad jag. Vårt dagliga bröd ger oss idag och förlåter oss vår skuld så som vi förlåter om oss skyldiga ära, punkt. Broder Emanuel förklarade i detaljlagen om orsak och verkan. Om sådd och skörd. Att förlåta betyder att utveckla ånger för det som inte är i Guds vilja och be om förlåtelse. Om människor har gjort dig något som har sårat dig, så förlåt dem. Har du erkänt en skuld som du kan gottgöra igen med verk av kärleken, så gör det. På så sätt befriar du dig från synderna och växer i kärlekens ande. Också för det profetiska ordet. Jag fortsatte att be. Du leder oss i frestelsen och frälser oss från det onda, punkt. Ja, han frälser alla själar och människor från det onda, sa broder Emanuel. Ty den frälsande kraften av Guds Kristus finns i varje människas själ. Den som ångrar, berenar och inte gör om samma synder igen, känner sig verkligt frigjord, befriad från det onda, som hon belastat sig själv med, punkt. Jag började att betrakta bönen Fader vår med helt andra ögon. Vördnad steg upp ur mitt inre. Jag förstod efterhand vad det innebar att buga sig inför den allsmäktige. Jag avslutade Fader vår. Ty vårt är riket och kraften och härligheten från evighet till evighet, punkt. I mitt hjärta kände jag. Jag är visserligen människa, men inom mig finns det något som inte är av denna värld. Jag kallar det som inte är av denna värld för själ. Men innerst inne är det ett gudomligt väsen som vill tjäna den eviga. Och så kom nu ur min människas hjärta ett stort ja till alla aspekter av en profetisas liv och verkan. Min själ hade sedan länge redan sagt ja. Men jag, människan, fattade fortfarande inte vad människans ja till alla aspekter av en profetisas liv och verkan betydde, och än mindre vad det skulle komma att innebära för mig. profetens omfångsrika arbete med sig själv komma för att bliva ren. Profetens jag har väldigt, väldigt många innehåll. Jag fick lära mig att jag skulle erkänna och lägga bort mitt alltför mänskliga. Hela mitt tänkande och min vilja, som var riktad mot mig, människan. Jag var tvungen, sett ur själens synvinkel, att bli ren. Jag fick rena hela min människa från gässan till fotsulan. Det innebar alltså att jag var tvungen att utföra det, som anden även idag om och om igen lär oss. Allt det som vi betecknar som synd eller felaktigt förhållningssätt mot livet, mot kärlekens och frihetens lag, var jag tvungen att erkänna, steg för steg ångra, berena och inte göra om. Jag fick alltså inte längre ge allt för mänskliga tankar fritt utrymme. Visserligen kunde jag alltid återkomma och fråga min andlige lärare om råd. Ja, hur ska jag då tänka? Han svarade mig i detta fall inte med hur jag skulle tänka, utan du har framför dig de 10 budorden och Jesu bergspredikan, läser dem. Härled du dem hur du ska tänka? Så började jag att tänka, som Gud ville. Och varje gång då jag hade något mot en människa, hörde jag hjärtats röst. Varför har du något mot denne? Varför blir du upprörd? Varför är du negativt stämd gentemot denne? Vad är ditt syfte? Vad vill du uppnå när du tänker så? Frågetecken. Broder Emanuel gav mig tid till att själva komma på varför jag tänkte på detta sätt. Jag kom ständigt till min alltför mänskliga rot. Den ena gillade jag inte. Den andra gillade jag inte. För att den hade ett sätt som störde mig. För att det kanske behagade mig eller inte. Detta var jag tvungen att erkänna och sedan ångra och berena. Och jag fick lära mig att buga inför det innersta i den människa som jag nedvärderade. För inom varje människa bor Guds ande. Jag bugade mig alltså i mitt inre inför anden i denna människa. Då kände jag att jag på detta sätt lärde mig att förstå min nästa, som jag först hade avvisat. Jag förmådde plötsligt att ge den ett ord som steg upp ur min själs djup. Jag tittade i min nästas ögon och dennes ögon lyste. Och jag kände, detta ord har hans själ tagit emot. Eftersom det kom ur djupet av min själ. Så lärde jag mig att bli ren. Det vill säga bli renad. Det innebar då en ständig inriktning på det inre ljuset. På det inre livet. Det var en mäktig och utomordentligt mångfaldig förberedelse för att bli profet. Man får inte tro att det var så enkelt. När det står, Gud bröt in i en människas liv för att göra henne till sitt instrument, punkt. Profeten, som ju till en början var en ovetande människa med mångfaldiga mänskliga program och tankemönster, var tvungen, och det på förhållandevis väldigt kort tid, att rena sig, att luttra sig, för att mottaga detta mäktiga liv, som är enhet. Hon blev alltså från första början ledd och skolad av gudsanden på ett väldigt strängt sätt. Profeten var tvungen att lära sig allt och framför allt uppfylla, vilket innebär, själv göra det, som hon ger vidare till sina medmänniskor. Förberedelse för skeendet, som väntade mig på profetvägen. Snart därefter tillkännagav sig Kristus i Gud, vår fader, den mäktiga anden. Han förklarade sitt frälsningsverk för mig. Han förklarade för mig det gudomliga verket för denna jord. Och han förklarade för mig innebörden av att vara profetisa. Han förklarade för mig att jag helt och hållet måste inrikta mig på den eviga anden inom mig. Att jag skulle behöva lämna allt som inverkar störande på mitt uppdrag. På mitt uppdrag från himlen. Kristus talade absolut. Han förklarade för mig med fullmakt och i det mäktiga jag är. Att det profetiska ordet skulle komma att bli starkt och mäktigt och att han skulle komma att leda mig bort från min familj. Till människorna i alla folk. Kristus hemlighöll inte heller för mig att jag skulle komma att bli angripen av kyrkorna. Genom hans ord erfor jag. De kommer inte att höra på mig. De kommer att fördöma det profetiska ordet så som i alla tider. Att profeterna hade det mycket svårt och att även jag skulle komma att få det mycket svårt. Att han ska bygga upp ett urkristligt verk. Så som det existerar i den urkristliga strömmen. Där människor finner samman och steg för steg lever bönen Fader vår. Uppfyller bergspredikan och betraktar Guds 10 budord som sitt liv. Och åter ska det vara urkristna. Som lever tillsammans. Som arbetar tillsammans. Och senare grundar urkristliga företag. De kommer visserligen att arbeta där för sitt uppehälle. Men huvudsakligen för att bygga upp Guds rike på jorden. På grund av, ja, en Guds fånge. Profeten har ingen fri vilja mer. Jag förstod inte. men var likväl tvungen att uttala orden. Det uppstod ett tryck. Från ovan en makt och en fullmakt i mitt medvetande, jag kunde inte säga, nej, längre, och jag kände hur den fria viljan försvann. Jag såg mig plötsligt som den allsmäktiges fånge. Ja, jag hade låtit mig infångas. Ty jag hade även som människa givit mitt ja. Men gång på gång värde jag mig när jag plötsligt kände. Jag kunde inte längre utöva sporten. Som jag ville. Jag kunde inte längre delta i sällskapslivet. Som var allt för mänskligt. Jag kände i mitt hjärta att jag inte borde göra det, och i slutändan innebar det. Jag får inte göra det. Profeten är utsedd från ovan att uppfylla Guds vilja. Därmed inverkar den profetiska anden på människans själ. I profeten. Så att den gör vad själen respektive det gudomliga väsendet lovat i sin hemvist. Din vilja sker. Så som i himlen så också på jorden. Människan blir bortkopplad. Det som själen vill. Andeväsendet från ovan. Det uppfylls. Och människan klagar än så mycket. Budskapet från ovan. Budskapet från himlen måste uppfyllas. Människans vilja är därmed sekundär. Den blir nästan inte beaktad. Den profetiska anden tog mig i besittning och förde mig till människorna. Han drog mig bort från min trygghet i familjen. Han lärde mig att mottaga ordet allt djupare. Och han talade slutligen med fullmakt genom mig. Jag visste ofta inte vad som hände med mig. Jakandet var ett tvång. Han tvingade mig att göra det han ville. En del menar att den allsmäktiges språk endast kan komma i ett tillstånd av trang. Varför det? Om Gud är i mig. Varför måste jag falla i trang? I något slags nebulöst tillstånd. Människan i vaket tillstånd är förutsättningen för livets ord. Det enda som jag var tvungen att göra och inte fick underlåta var att hålla den ständiga förbindelsen med honom. Den stora anden inom mig. Det var jag tvungen att lära om mig. Och det var ofta mycket, mycket svårt. Särskilt då. När det blev tydligt att jag inte kunde återvända till familjen. Varför inte till familjen? Varför inte mer till släktingarna? Den ene bejakade vad jag gjorde. Den andra kunde inte förstå det. En annan avledde min uppmärksamhet med alla möjliga situationer. Tankar och önskningar. Som jag skulle uppfylla. Och jag kunde det inte. Jag hade i så fall gått ifrån Guds roder. Till följd av det hämtade han mig. Bort från familjen. Bort från sällskapslivet där jag befann mig. Bort från släkten och ställde mig mitt i livet som enkel. Blyg kvinna. Som ofta hade svårt för att tala med människor. Jag var och är blyg. Mycket tillbakadragen. Men väldigt vaken när det handlar om rättvisan. Och om sanningen. Något. Som var underligt för mig. Om jag samtalade med människor så forsade jag mig ofta eller visste inte vad jag skulle säga. När den allsmäktige tog vid. Så var alla hämningar som bortblåsta. Han lade sitt ord på mina läppar och jag fick uttala det. Som var och är hans vilja. Jag såg och hörde samtidigt. Vad Guds vilja var och det fram till idag. Profeten har ingen fri vilja längre. Guds vilja, hans lag. Hans plan är avgörande. Att acceptera det var ofta mycket, mycket svårt för mig. Särskilt då. När jag blev angripen av kyrkorna. Av sektombuden. Som via radio och tv ville förgöra ur kristendomen. Det gudomliga budskapet om enheten. Varför leva vegetariskt? Trots alla dessa inre och yttre fordringar började anden att undervisa. Att undervisa och att undervisa. Han undervisade först om enhetens budskap. Kärlekens budskap. Han lärde människor som kom till honom vad det betyder att leva i enheten. Han lärde oss människor vad frid innebär. Han lärde oss att älska våra fiender. Han lärde oss Guds och nästan kärleken. Han lärde oss hur vi bör förhålla oss gentemot djur och gentemot moderjord. Han lärde och lär oss hur vi kan bli vegetarianer. Han lärde oss att skapelsen är allestädes närvarande liv. Eftersom han, Gud, finns i allt. Gud är närvarande i allt. Han är skaparguden. Det mäktiga ljuset. Guds Kristus. Som finns i allt. I naturen. I växterna. I djuren. I mineralerna. Denna mäktiga ande lärde mig att gå varsamt på marken. Ty i allt finns ljuset. Allkraften. Gud. Och han lärde mig att han, skaparen, den mäktiga anden, är livet i djuren, i växterna och i stenarna. Livet är uppenbarelse. Så talade han till mig. Om du är för livet, då är du också i enhet och i kärlek förbunden med det innersta i din nästa och likaledes med kärleken i djuren, i växterna och i mineralerna. Han lärde mig djurens, växternas och stenarnas fina ljusspråk, och jag blev ren inom mig. Jag hyste aktning för djuren. Jag började att älska djuren, så som Gud, den stora anden. Livets skapare fått mig att djupare förstå det. Jag förstod moder jord. Hon andas ut för varje steg, som vi tar i medvetenheten om att under våra fötter finns anden, livet. Han lärde mig att inte med flit kasta iväg en sten utan att ta aktning för livet. På så sätt gjorde anden mig medveten om vad det innebär att leva vegetariskt. Ty, i allt finns livet. Djuret mottager från jorden. Människan mottager från jorden. Alltså ska vi äta den näring som jorden skänker oss. Först protesterade jag mot detta och invände. Jo, äter ju också djur, utropstecken. Den andlige lärarens röst förklarade för mig. Så är det. Eftersom människan gör så. Människor äter djur. Därför äter vissa djur likaledes djur. Varför? Eftersom dödandet genomtränger atmosfären och djurens uppförande är en viss missbildning. En avart från människans tankar. Och människan vänder tillbaka till vegetarismen. Om hon livnär sig av det som moder jord skänker, så kommer med tiden även djuren att göra detsamma. Symbolen för livets uppståndelse. Korset utan kropp. Alltid då, när gudsanden mycket allvarligt i sanningens ljus belyste missförhållande och lagenligheter beträffande kyrkan, blev det mycket svårt för mig att uttala Guds ord. Då var även mitt hjärta tungt. Ty när Gud talade till exempel mot den katolska kyrkans pompa och ståt, mot den omåttliga rikedomen, mot alla dessa intriger, var det mycket som jag inte kunde förstå. På den tiden var det ofattbart för mig. Idag är det annorlunda. Idag visar den katolska och lutherska kyrkan själva upp vilka de verkligen är. Däremot på den tiden var jag tvungen att uttala något som jag inte förstod. Jag var tvungen att göra det. Profetians tvång låg ju över mig. Först senare upplevde jag mer och mer att den katolska och lutherska kyrkan, ja, slutligen allt som vänds utåt, må kyrkan kalla sig för vad den vill, är inte Guds vilja. Gud bor inte i kyrkor av sten. Gud vill inte ha den yttre prunken. Gud vill inte ha det hemlighetsmakeri som man gör omkring honom. Gud vill inte heller ha de så kallade krucifixen. Ty den evige fadern har låtit sin son uppstå. Kristus har bringat frälsningen. Symbolen för livets uppståndelse är korset utan kropp. Den som bär symbolen med kropp vill därmed demonstrera Herrens nederlag och upphöja sig själv. Jag som människa vill inte ha det profetiska ordet. Profeten ger Gud äran, inte sig själv. Efter numera 32 år kan jag säga, ända fram till idag har allt uppfyllts, som den evige redan i början av det profetiska ordet gjorde förståeligt för mig. Hans verk, som jag fått lov att upprätta med hans kraft, med hans kärlek, med hans vishet och storhet, har vuxit och blivit känt i hela världen. Han sa och förklarade om och om igen för mig. Människor kommer. Människor går. Människor förkastar ordet. Människor antar sig ordet och det kommer att finnas urkristna som erkänner honom som den profetiska anden och samlas omkring den profetiska anden. Märk väl, de samlas inte omkring mig som Guds profetisa, utan de samlas omkring den profetiska anden, omkring Guds Kristus. Ty jag själv var och är en enkel kvinna, som ger honom äran, inte mig själv. Jag som människa vill inte ha det profetiska ordet, men min själ bar det inom sig. Jag som människa ville leva i familjen, enkel och vanlig. Ja, som människa ville ägna mig åt sport, leva sällskapsliv, vara med min släkt. Ja, som människa ville inget annat än att leva tillbakadragen i lugn och ro. Just motsatsen var dock förutbestämt för mig och tilldelat mig. Ty det profetiska ordets uppdrag, ämbetet att vara profet, kommer nu en gång från ovan. Det profetiska består inte i att det finns en människa som Gud plötsligt talar genom, utan den profetiska anden, Gud, den allsmäktige, i Kristus, hans son, Vår frälsare låter först profeten gå i skolan, så att hon lär sig att, och framförallt gör, det, som hon lär ut till andra. Den profetiska anden talar alltså inte utan vidare genom profeten. Profeten måste först göra vad Gud vill. Det som hon ger vidare ur livets lag till sina medmänniskor, det måste profeten ha lärt själv först. Så blir hon ren och står i ständigt förbindelse med den profetiska strömmen, som är den urkristliga strömmen. Under de cirka 30 år flödade tusentals uppenbarelser och anden gav detaljerat livets lagenligheter, gav den inre vägen. Han lärde och lär ut hur människan ska förhålla sig för att komma närmare Guds Kristus i sitt inre. Han lärde och lär ut hur Kristus kan räcka människan handen för att leda henne till Fadern. I många år lärde han ut detta mäktiga skeende. Kristus i dig, Kristus med dig och Kristus med dig till Fadern. Därur utvecklades mer och mer ur kristendomen, såsom för 2000 år sedan. På liknande sätt är det även idag. Den som renar sin själ blir därmed inte profet. Ofta får jag frågan, blir varje människa som renar sin själ profet? Så är det inte. Det profetiska uppdraget är ett så kallat ämbete, som givits från ovan. Själen har tagit med detta uppdrag, detta profetiska ämbete, från himlen till jorden. Inte alla som strävar till Gud blir profeter. Men en människa som renar sig vinner efterhand en högre livskvalitet. Hon känner den eviga anden. Hon känner inom sig livet. Hon vinner Guds erfarenhet. Plötsligt blir hon inom sig medveten om hur hon ska handla i en viss situation. Och om hon nu mäter det, som hon insett, med Guds budord, då vet hon. Det var Guds hänvisning till henne. Den som har tagit flera steg på den inre vägen, vägen till det kosmiska medvetandet och funnit det inre livet, upplever Gud i vardagens många situationer. Hon förnimmer Guds ledning. Hon kan be ur hjärtat. Bönen är inget tvång längre utan en levande kommunikation med Kristus. En uppfyllelse av livet. Hon bugar sig inför den stora anden och är lycklig i hjärtat att vara honom så nära. Guds upplevelser sker då i naturen. Du känner plötsligt att en växt bugar sig inför ditt innersta. Och ett mäktigt träd, som skakas av vinden, viskar till dig ”” se, hur rotad jag är i moderjord. Var också du rotad i skaparen ” Sådana fina impulser kommer då ur själen. Det är Guds kärlek som uppenbarar sig och ger ständigt impulser till den, som gör hans vilja. Den gudomliga strömmen finns i varje människa, men hos profeten är det en kallelse, som kommer ovanifrån. Kallelsen från ovan är en andlig ljuskanal, som öppnar sig i själen och i människan för den eviga ande, som därefter outtröttligen tar den i anspråk. Därtill behövs det inget trangetillstånd eller andra förberedelser. Nej, han talar sitt ord i samma ögonblick som jag ber. Herre, må din vilja ske. Och hans vilja sker. Numera är det nästan en självklarhet för mig, att människan inte längre protesterar. Att människan gör vad Gud vill oss, så kan jag i varje ögonblick mottaga Guds ord. Det behövs ingen ceremoni, inget med att ge sig hän, utan att vara ett med honom. Det fick jag lära mig, ofta under mycket svåra förutsättningar, att bliva en enhet med honom. Universums lag, oändlighetens urström, den evige, som är livet i allt, så kan man säga, min själ är ett med den eviga och människan gör vad Gud vill.